Då så, då kör vi ett nytt avsnitt av Placera-podden. Ni är varmt välkomna till vårt återkommande fredagspodd, får det väl heta. En podd där vi pratar om det mest aktuella på börsen och på finansmarknaderna. Det är fredag den 14 februari, Alla hjärtans dag. Mitt namn är Jesper Norberg och tillsammans med mig idag har jag Filip Wendt, aktieansvar, och Johan Thorén Strand. Välkomna.
Tack så mycket.
Hur känns det?
Det känns bra.
Har ni uppvaktat folk, eller har ni blivit uppvaktade idag när det är Alla hjärtans dag?
Ja, både och. Strålande start på dagen. Och.
Ja, jag är totalt torsk på det. Själv då, Filip?
Ja, jag hade förmånen att få vara på DITV i morse.
Ja, just så det. Där var det lite festligheter då.
Där hade vi lite röda slipsar och röda klänningar. Så att det är uppvärmt.
Hade ni röda klänningar på er?
Ja,
det
ja,
måste jag faktiskt
under
se.
Kavajen.
Ja, okay.
Synd att det här är en podd. Annars hade vi sett det. Hörrni, som vanligt så brukar jag vilja gå igenom lite aktuella händelser. Sånt som ni har uppmärksammat. Och jag skulle faktiskt vilja börja med någonting som vi har pratat väldigt mycket om på relationen sista tiden. Och med förvaltare och gäster jag haft. Och det är de här enorma flödena vi ser nu. Vi har ju sett det ett tag, men nu känns det som att, tycker jag i alla fall, att det är mer än vanligt. Inte minst vad gäller flöden till hållbarhetsfonder. Vilket jag tror personligen påverkar väldigt mycket prisbilden i Tesla, Nibe, Tomra och så vidare. Vad märker ni av det här?
Jag tycker att det har gått så långt så att nu börjar analytikerna försöka förklara de här aktiekurserna med fundamentala modeller och då är vi på hal is.
Exakt. För håller du med mig om att det är väldigt flödesstyrt?
Ja, vi kände förra året att det var något nytt djur i rummet. Vi fattar inte vad det är som händer. Och sen på hösten så började Carnegie-strateger, småbolagsstrateger, men även på ABG att visa på hur stor andel, till och med på småbolagen, som de här Vanguard och BlackRock och State Street och så vidare har blivit av
småbolagen.
Och det är
ju typiska ETF-handlare som du nämner där.
Ja.
Och då får du de här, för det är många förvaltare och det antar jag att ni håller med om, att det gör ju också att ert jobb blir väldigt svårt när de här stora krafterna är i rörelse och man vet inte riktigt vad som styr en del kursrörelser.
Jag tror lite grann man kan titta på det här perspektivet också och det är att i USA så har baby boomers då haft mycket pengar förvaltat fundamentalt och när de blev nu 70 år och det började egentligen 2017 så måste de sälja 4% av sin allokering. Och om du då har legat i ett fundamentalt förvaltat fond till exempel då, så har du gått ur den. Och sen har du då gått in efter årsskiftet i en ETF. Mm. Och betänk hur börsen uppförde sig i början på 18 med ett kraftigt uppställ. Den här V-bottenformationen vi hade förra årsskiftet och hur stark börsen har varit hittills. Om du tittar på utveckling hittills i år till exempel så är ju de stora techbolagen, de här fangbolagen, det är 68% av avkastningen hittills i år. Mm. Det är helt tokigt.
Vad säger du, Johan? Ja, klassisk fundamentalist småbolagsförvaltare.
Ja, nej, det är ju smått galet, men det är ju så som marknaden är just nu. Ja. Så det får man ju anpassa sig lite grann till.
Och det känns som du kommer fortsätta ta till.
Ja, så länge som det är ett flöde in i aktiemarknaden. Mm. Och då är ju bara frågan, när vänder det? För att när det vänder då blir det en omvänd effekt. För att vi har ju allt mera av världens förvaltning som nu styrs mot att inte försöka plocka vilka aktier enskilt man ska investera i utan istället vilket tillgångslag.
Just det.
Och då blir det i ETF för indexprodukter och annat. Och då ska man ju komma ihåg som investerare att för varje hundralapp man stoppar in i en indexfond så kommer ju merparten av den hundralappen investeras i de allra, allra största bolagen på börsen. Och då blir det ju med automatik att det fylls på mer och mer. Det kan man ju se i Tesla till exempel då. Hur, och då är det kanske som du har nämnt förut att Tesla är nog en effekt av mycket då gröna eller hållbarhetsfonder, ETF-hållbarhetsfonder.
Just det.
Och då har man screenat fram ett antal bolag och så dunkar man in pengar i. De bolag som väger störst i det här indexet får allra mest av den där hundralappen du har stoppat in. Och då kan man ju fundera, är det det jag hela tiden vill investera i? Det som är högst värderat.
Mm.
Hela tiden kommer merparten av ens pengar in i det som är allra högst värderat. Ja, det är utmärkt i en haussmarknad.
För det är väl det som är utmaningen här, att när vi får den här typen av flöden, och det är inte bara hållbarhet, det är andra flöden också som värderar upp en del aktier väldigt mycket. Skulle det flödet vända så finns det misstänker väldigt få aktiva förvaltare som är villiga att plocka de här aktierna på de nivåerna där flödet vänder, om ni förstår vad jag menar.
Vi har ett väldigt bra exempel på det, och det är Atlas Copco på 400 kronor här, ja, innan rapport. Efter rapport ner på 340, 15% ner. Ja. Det fanns inte någon fundamental köpare annat än på 340-nivån. Så det är ett typiskt sånt exempel. Men apropå längden av det här, millennialgenerationen i USA, de är inte 90% indexerade. Mm. Medan boomergenerationen kanske till 40-50%. Så att jag menar, det här kan ju pågå bra länge. Ja. Men det som jag tror kan bli spännande, det är ju risken för en Bernie Sanders.
Ja.
För han är uttalad antitrust.
Mm.
Och om det skulle betyda att han är i närheten av Vita huset någon gång nästa år, då kan ju tänka dig vad de här stora techbolagen, hur de aktiekurserna kommer att må, om det nu så att de sätter tänderna i dem nästa år, då kommer det där att rasa.
Ja, läskigt. Får se hur vad som händer. Men det är väldigt intressant att följa. Och jag misstänker att just om vi tar hållbarhetsplan, ni måste ju vara med där på något sätt. För alla förvaltare pratar ju om att de är hållbara och fokuserar på det. Hur exponerar ni er?
Vårt stora case just nu är ju skogen.
Ja.
Där om du screenar på skogen idag så får du fram det negativa CO2-footprintet från fabrikerna.
Mm.
Men du har inte tittat på helheten, det vill säga den absorptionsförmåga som skogen har av CO2.
Mm.
Och framförallt SCA och Stora som har lite yngre skogar än då, till exempel Holmen, har ju betydligt mycket större då CO2-positiv. Så att jag tror att när Larry Fink på BlackRock kan räkna på det här, då kommer de ju damma in skogsaktier som bara tusan.
Okay.
Och det finns ingen sektor som kan mäta sig med det.
Nej. Vad säger du, Johan?
Jag skulle säga att hållbarhet är ju jätteviktigt. Mm. Men det är otroligt individuellt vad man ser på, vilka typer av bolag anser man som vara hållbara eller etiskt lämpliga. Och det där varierar från varje person, och det ser vi som har diskretionära kunder. Mm. Och då skräddarsyr vi portföljerna med efter kundens egna hållbarhetspreferenser.
Mm.
Och det är ganska intressant att se, för att det spannet vad olika individer anser som det här är lämpligt och det här är mindre lämpligt att ha i en portfölj,
ja,
det skiljer oerhört mycket. Det kan vara en övning till er som sitter hemma och lyssnar på det här. Diskutera med i familjen, vilka bolag skulle man kunna tänka sig är etiskt lämpliga?
Ja.
Och då kommer ni se att ni har ganska olika uppfattningar.
Men så är det.
Ja, men visst. Och då är det intressant att det här är ju någonting som säljer, och då gör vi en fond och så döper man den fonden till hållbarhetsfonden. Men hur ska den fonden speglas egna preferenser? Det är ju väldigt, väldigt svårt. Och tittar vi på till exempel våra AP-fonder som vi tror, det är ju våra pensionspengar som staten hanterar. Det ska ju vara fantastiskt hållbart, vilket de trycker fram att det är också. Ja, men där har de ju en stor del investerat i tobaksbolag, i vapenföretag och annat som säkert en del tycker är mindre hållbart.
Ja. Bara för att avsluta den diskussionen vad gäller hållbarhet, så en egen reflektion här också att när man gör som jag tv och podd, men för några år sedan vi tog in hållbarhet för att det var liksom antingen så ägarna eller vdn att vi måste ha mer hållbarhetssnack för det är viktigt. Det var alltid det som hade minst antal tittare. Det var liksom det och kanske vd-intervjuer som har minst antal tittare. Nu, senaste tiden, så märker vi att nu börjar siffrorna på de som tittar på det när det är hållbarhet att öka. Och det är väl förmodligen för att nu är det pengar, nu är det inte bara snack. Utan nu ser man hur det påverkar flödena och kurser.
Det är ju bara att titta på en av världens största hållbarhets-ETF-er, BlackRock's fond. När Larry Fink tog upp det här i Davos, så är det ju helt fenomenalt vilket flöde som gick in i de här fonderna.
Så att nu är det liksom någonting som är en ganska naturlig del av den
här. Men jag får också säga att jag är faktiskt väldigt imponerad av väldigt många av våra stora verkstadsbolag. Mm. Till exempel ett bolag som Epiroc till exempel, som redan idag har produkter framme för det här. Elektrifiering av gruvorna till exempel. De har ju tittat på det, och det tar ju lång tid att utveckla såna här grejer. Men det har hänt otroligt mycket från bolagens sida de sista två åren.
Och det är inte minst Boliden igår.
Ja.
Var det de var väl ute och var ganska tydliga med? Och det är oftast den som har varit på shitlist.
Men de pratade ju om då till exempel, om du tar ett kilo metall från Sverige och så jämför du då motsvarande från Korea. Mm. Ja, det är liksom tre gånger så stort CO2-utsläpp ett, och för att inte prata om Kina. Ja. Och det är ju mycket gånger för att det är ju energiintensiv industri, och här har vi vattenkraft och ren kraft. Jag menar, de har ju framtiden för sig. Ja. Men det här kommer ju bli nya handelshinder. Vilket i sin tur tror jag kan vara inflationary, vilket i sin tur då är väldigt negativt för de här techbolagen. Ja. Så att miljö och hållbarhet är ju inte så att säga, det är ju ett handelshinder och det kommer ju leda till konsekvenser.
Men jag tror just att det här, det är väldigt positivt att intresset har ökat så hos spararna så att det går in pengar i BlackRock. Det är inte bara för att man vill hänga med en trend så att man ska tjäna pengar på det, utan det är nog det genuina intresset för hållbarhet, vilket sprider sig rakt över, vilket är jättebra. Och någonting jag tycker vi är lite dåliga på i Sverige, det är egentligen att klappa oss på axeln och säga att ja, men våra svenska bolag, precis som du var inne på, ligger väldigt långt fram och har varit tidiga på bollen här att anpassa sig till hållbarhet.
Men det är väl också ett, som vi var inne på med BlackRock och skogen, svensk skog, liksom att om vi är så långt fram så lär vi ju se ganska mycket utländska flöden in i svenska bolag.
Ja. Jag skulle gärna vilja till nästa kvartalsrapport se SCA börja sin rapport med liksom, det här kvartalet har vi absorberat så här mycket CO2 och inte bara prata finansdata. Ja, det tror jag skulle vara intressant.
Kanske det är typ på väg. Vi har en grej till att ta upp i det här inledningssegmentet, och det är lite en grej i och för sig, men Munters igår kom en rapport, aktien var ner ganska mycket, och sen kom det fram att Nordic Capital hade liksom sålt innehavet, och då var den upp ganska mycket, så apropå stora svängningar. Det här med placings, är det någonting ni märker av i ert jobb? Får ni många förfrågningar? Är det mycket sådana här placeringar på gång? Vad är er känsla?
Jo, men det är ganska mycket placing som äger rum. Och det kan ju vara lite olika skäl. Här var ju då en av då från storägarna vid noteringen som väljer att sälja ut sitt sista. Så det har ju varit väntat. Sen, nu när vi ändå är inne och pratar lite grann om det här ETF-flödet, just när det gäller Munters, så kan man ju säga att ja, hur kommer det drabba Munters då? Ja, lite omvänt, för att då har AP-fonden, första AP-fonden beslutade här i december tror jag var, att göra sig av med alla sina förvaltare förutom en stackare som ska sitta kvar och administrera ETF-handeln. Ja. Så att från att ha haft en stockpicking-portfölj med till exempel nu ganska stor position i Swedbank, så har man då fattat beslut, nej men det här ska vi indexanpassa. Och då vräker man ut Swedbank innan rapporten, vilket var inte så bra. Nej. Och istället så pumpar man in kapital i indexprodukter, och vad går mycket av det? Jo, i fastigheter som då är väldigt högt värderat nu. Så att ja, det är ju lite grann så som vårt pensionskapital hanteras. Men vad har det med Munters att göra? Jo, tittar man på vad AP1 har i sin portfölj, som de här fundamentala analytikerna och förvaltarna hade plockat ihop, en ganska bra förvaltning skulle jag vilja säga. Ja. Där finns det en stor post Munters. Jag tror att det är någonstans 9% av bolaget. Okay. Hur mycket väger Munters av index? För de kan ju inte ha speciellt mycket mer än det. Så att det där är ju en post som antagligen kommer att komma ut. Så det finns ett överhäng som det kallas.
Exakt.
Så att då blir det en sån effekt på grund av indexfieringen.
Ja, spännande tider.
Ja, vi har en annan sån här exempel, det är ju EQT.
Just det.
Där man då, idag har nu en indexvikt på 2%. Mm. Och då har man ju räknat med partners aktier som är ganska låsta i free floaten. Så att det är ju helt tokigt hur indexfonder har jagat upp den där aktien den här veckan.
Ja, vi får se hur det slutar det här året. Vi ska lämna det här och så går vi över då till kanske det mest aktuella. Det är ju rapportperioden som vi fortfarande är inne i. Jag vet att du, Filip, har varit på det idag och pratat om rapporter, så du kanske lite trött på det, men vi kör en vända till. Jag vill bara för sakens skull kommentera att Astra kommer med rapport. Det är väl en av de sista storbolagen, kan det vara det, som kommer rapport, va? Den var väl sådär, lägre omsättning, lägre sån här core EPS som man säger, vilket är ett fullständigt befängt begrepp om du frågar mig. Men den gick ner. Det trodde man inte om Astra.
Ja, jag pratade med Carnegie nu på morgonen som jag tycker jag har bra koll på det där bolaget. De sa estimaten är 2-3% på rapporten. Aktiekursen skulle då gå ner 4%, och jag tror att innan vi började sändningen så var aktien precis ner någonstans 4-5%. Det här är ett bottenkvartal enligt Carnegie. Och de omsatte då 19-24 miljarder. De ska omsätta bortåt 40 miljarder tror jag det är, om ett par, tre år. Så att jag kan också tycka att om man ser tillbaka på Astra så aktien har gått 50% bättre än OMX på två år. Och det var ju då under en period då man rensade portföljen och det var inte riktiga vinster om man säger så. Men nu är det ju en pipeline av produkter som kommer. Absolut. Som ska bära. Så att det är ju en mycket bättre kvalitet på den förväntan som ska komma nu på och värderingen på bolaget har historiskt då legat på ungefär 15% premie i PE mot övriga läkemedelsföretag. Mm. Nu ligger det på 9. Ja, det är ju med nedgången idag så kanske det är 10-15% eller förlåt, det är 4%. Precis, va? Så att jag tycker nog att Astra känns som att det är inte dyrt. Och mot sin egen historiska värdering så ligger den också på 2-årssnittet.
Och det är ett fantastiskt, de har ju äntligen blivit ett tillväxtbolag. Min full disclosure, jag har ju alltid varit väldigt ifrågasättande till det här core EPS. För jag tycker på något sätt när man har hållit på så i 10 år med osäkerhetskostnader så blir det på något sätt inte EO-poster längre. Men det är kanske en annan diskussion. Så att,
men det är ju inte samma fokus som du var förr i tiden på Astra. Jag tror att den är också 2% av index.
Ja,
så nu får ju inte den...
Vad har vi med? Vi har ett par rapporter till idag. Ambea gick ner. Bra vinsttillväxt. Man sänker utdelningen. Det blir ett omstruktureringsprogram i Norge. Medicover. Det här var en rolig rörelse. Ja. Otroligt stark tillväxt. Man förbättrar de finansiella målen som jag tolkar det. Aktien var ner, men nu var den upp 10% och sådär. Apropå de här galna rörelserna. Upp och ner, upp och ner.
Ja, men det är ju någon algoritm som är programmerad på någon headline på rapporten. Jag vet inte om det kan ha varit att förväntningar på det här bolaget är ju tillväxt på 12%. Och de säger då 9-12% och att man kanske tolkade det negativt, att inte liksom rangen är högre.
Och de har växte väl mer än så förra året, va? Eller?
Ja, 15% växte de förra året. Men det är lite speciellt nu i år, eller om man säger så 19. Därför du konsoliderade in de indiska sjukhusen sist i december. Och det är lite tidigare än väntat. Mm. Men i och med att man har gått upp över till 53% andel i de här så konsoliderar man dem från 20 då. Mm. Och då kommer siffrorna egentligen se lite renare ut i och med att det är ett konsoliderat verksamhet.
Men du gillar Medicover.
Jag tycker det är fantastiskt bolag.
Och det har gått väldigt bra. Det är igen... Vi letar vinsttillväxt. Det här har ytterligare ett sånt case faktiskt. Ja. Kort om Ambea såg ner på procent när jag kollade.
Ja, Sverige såg okej ut. Vardagen var lite sämre. Ja. Men det är ju den här så att säga, integrationen av Aleris Norge i verksamheten. Innan Ambea tog in Aleris så låg man på 9% marginal. Mm. Nu gick man ner under 19 då när man konsoliderade in Norge till 5%. Och det är bara så att om de lyckas med Norge och tar upp marginalerna i Norge till Ambea-marginaler, då är det här en kursdubblare.
Okej. Det är så pass.
Ja, det är så pass mycket.
Ja, intressant. Bra, jag tänkte att vi skulle prata om några rapporter som har varit också.
Ja.
Och vi, Johan Thorén, vi börjar med så här, säger man Tobii eller Tobii?
Ah, ingen aning, för jag hör det båda två hela tiden. Ja,
vi säger Tobii.
Ja, det gör vi. Det brukar jag
välja. Det här var väl en... ganska okej rapport. Det är fortfarande förlust, men inte så stor som förra året. Bra topline-tillväxt.
Precis.
Ja. Bra. Aktien har gått väldigt bra i år.
Ja. Och det kommer mer och mer positiva signaler runt bolaget, vilket är kul. Jag träffade dem häromdagen och det är alltid viktigt att läsa av hur management, vad de har för utstrålning. Mm. Hur känns de när de svarar på frågor? Är de konfidenta? Alltså det här ger ganska mycket av att kunna läsa av dem. Och jag skulle säga att här så var det en ganska tydlig skillnad. Att man känner att det här tycker nog på ganska bra. Och det som börjar lätta är ju den kostnadssidan de har på tech. Det vill säga utvecklingsdelen. Mm. Tobii är ett bolag som består av tre ben. Ett stort ben som håller på med handikapphjälpmedel. Lönsamt, stor aktör i världen när det gäller handikapphjälpmedel. Omsätter över miljarden. Och sen har man ett ben som inriktar mera mot marknadsundersökning och forskningsdel. Och så har man då det som slukar kapital. Mm. Men i mindre och mindre utsträckning, för man börjar få upp intäkterna här. Och det är tech-delen. Det är alltså att man utvecklar ögonstyrning till olika applikationer. Och spelsektorn är en stor del.
Ja.
Samt VR-delen.
Precis.
Och här är det spännande att se. PlayStation 5, deras nya konsol ska lanseras under året. Mm. Och det kommer vara med en VR lösning till. Frågan
ännu är, mindre kontakt med ungarna.
Ja, ja. Men du kommer nog vilja ha det också.
Det
skulle, ja, det tror jag. Så ni kan ju vara i en virtuell värld tillsammans. Ja, exakt. Och det är ju spännande att se om det blir Tubi som är leverantör av ögonstyrningen till den. Men oavsett det så...
Det betyder att de kommer allt närmare en situation där de inte längre gör förlust.
Exakt. Eller? Och jag tror att vi kommer se det i slutet av året.
Jag måste säga, det har inte alls med Tobi att göra. Men det du sa förut om att man ser det ibland på företagsledarna om de mår bra eller inte.
Ja.
Och då säger många, nej men aktier, vi ska inte blanda in känslor i det här. Det här är liksom,
ja, det är bullshit.
Jag håller med. För jag måste berätta en jättekort anekdot. Det har inte alls med rapportperioden eller någonting. Jag var på middag för ganska många år sedan, det här måste ha varit 10 år sedan kanske. Av en händelse så hamnar jag bredvid finanschefen på ett amerikanskt flygbolag som heter JetBlue. Det kanske är ett inrikesflyg i USA. Och jag liksom flyger som de flesta, det är helt ointressant. Och han satt under middagen, han gav inga företagshemligheter, vill jag bara full disclosure, utan han bara lös om honom. Han berättade hur fantastiskt kul det var att gå till jobbet. Så jag var tvungen, fan, jag gick hem och sa frun, det där känns ju faktiskt ganska bra alltså. Jäklar, tänk om man tycker om sitt företag så mycket. Så vi köpte lite aktier i JetBlue för många år sedan. Och mycket riktigt, den gick ju hur bra som helst. De överträffade resultaten. Sen blev de lite för stora. Och så där. Men man ska aldrig underskatta det. Tycker man om att gå till jobbet så är det oftast en jävligt bra arbetsplats.
Absolut. Ja, och är man en ledare som kan entusiasmera sin personal också. Det är en viktig del i det hela.
Tobbe, ingenting för dig? Filip?
Nej, jag har så många ärr på kroppen av gamla techbolag så att jag vill inte ha några fler.
Apropå ärr på kroppen då. Du och jag har genom åren pratat en del om NRC Group.
Ja.
Och då känner man så här, infrastruktur, hållbarhet, vad kan gå fel?
Ja,
och det verkar som
jag
allt
önskar att det blödande såret hade läkt och blivit ett ärr, för det är det inte ännu.
Ja, men vad är det som, hur kan de hamna i den här situationen?
Ja. Ja, säg det. Jag var med på EFN Börslunch här för 3-4 veckor sedan. Ja. Fick frågan och då så sa jag att alltså, förtroendet börjar tryta.
Ja.
Och jag vill se att man verkligen lever upp till det vad man har sagt i rapporten.
Ja.
Gjorde man det nu? Nej, det gjorde man verkligen inte. Det gjorde däremot beslutet för oss ganska enkelt. Givetvis vill vi inte stoppa in mera pengar på bolaget, utan istället sålde vi allt vi hade.
Ni har sålt allting?
Allting igår.
Ja, men igen, det här med vi pratade om tidigare med flöden. Här har du liksom infrastruktur som alla letar efter också. Och hållbarhet.
Ja, visst.
Du har ju liksom, det är en perfect match. Och ändå krånglar de till det.
Ja, men det är... Och det man har lyft fram...
Det har varit lite vd-byten och allt.
Ja, men att man har varit otroligt duktig på sina projektstyrning och projektkontrollen. Det har ju bara varit bullshit.
Ja.
För att nu så skyller man på att nej, det är projekten har blivit dyrare i Sverige, har blivit dyrare i Norge. Och det är liksom, det är gång på gång som det inte riktigt har stämt det man har hört därifrån. Så att jag har inte förtroende.
Så det är kapitlet i slut hos Strand för den här gången.
Ja.
Filip, vi pratade om skog tidigare. Det här är ju en sektor som har kommit bra ut i rapportperioden. Intressant att se, om man tittar på hur de här olika skogsaktierna utvecklat sig, så är det ju, om jag ska vara lite ärligt, det är i princip Holmen som har dragit index.
Ja, det är den mest illikvida aktien också.
För den har ju gått fantastiskt bra senaste året. Det gick inte så bra dessförinnan.
Och det var mycket tack vare en otrolig surprise. Och det att Lundberg började med återköp av aktier.
Ja.
Och det var väldigt förvånande med tanke på att de inte har gjort det tidigare. Och att också ledningen inte faktiskt hade några aktier. Det finns knappt någon insiderägande i Holmen.
Nej.
Men de ville ju liksom lyfta fram värdena i bolaget och de var också först med att göra den här förändringen av värderingsprincipen av skogen.
De andra har följt efter.
Stora har inte gjort det.
SCA har gjort det.
Ja. För man använder då de här LRFs transaktionspriserna istället för en VAC-modell. Och Stora har hållit kvar i en VAC-modell och det tycker jag är lite fel egentligen.
Och Billerud har inte hängt med. Den är väl upp 7% i år, men förra året hade ju ingenting.
Faktum är att Billerud och Holmen då, men Billerud, av de här uppgångarna vi såg kring rapporten, så har Billerud lyckats hålla den. Okay. Och den har outperformat index, i alla fall fram till när jag kollade igår.
Du tror att det blir en turnaround i år på Billerud, att den liksom verkligen kan få bra avkastningar på den?
Ja, det är klart att det är lite tidigt just i år.
Okay.
Men om man gör en DCF, en nuvärdesberäkning på framtida kassaflöden i Billerud.
Ja.
Aktien har väl handlat kring 120-130 kanske som mest, va? Men till exempel analytiker vi pratar med, de pratar om 160.
Okay.
Och det är ju först när vi kan börja titta på att den här kartongmaskinen på gruvan börjar faktiskt leverera bra kvalitet, och det är vi precis i början av. Det ska man inte förvänta sig. De här uppstarten, de här investeringarna som svensk skogsindustri har gjort de sista 5 åren är ju exempellösa.
Ja.
Och det är ju inte slut, de har ju fortsatt med en del konverteringar. Men ta Stora som i 10 år har gått ifrån 75% finpapper till idag 20-22% av finpapper. Det är en omställning som är enorm. Och när man lyssnar på Annika Breski, nya CEO på Stora, så får man känslan av att okej, här har man valt en ny CEO, apropå kroppsspråk och folk, som är en doer, en tekniker, som inte är en visionär, utan som nu ska skruva och trimma alla de maskiner de har byggt i 10 år. Och då kommer ju inte kassaflödet att vara lika stressat av att de håller på med stora investeringar. Snarare kommer det ju vara en cash cow det här nu.
Okej. Okay. Och det vi pratar om tidigare med pensionsfonderna som har liksom gått in i alternativa tillgångar som fastighet och så vidare. Skogen är ju väl ett sånt tillgångsslag som vi kan se mer flöden.
Jag var ju tidigare på länsförsäkringar. Vår bästa investering var ju Bergvik Skog som nu Stora köpte tillbaka här i princip.
Skog är för stort för det, eller?
Ja, de flesta...
Råttan?
Ja, det skulle vara det. ja, nej, annars är det lite för stora bolag. Ja.
Men vi avslutar den här delen med ett riktigt glädjepiller, och det är Evolution Gaming. Som, jag vet inte hur många kvartal i rad de har kommit in med bättre siffror och bättre marginaler. De har en jättebra tillväxt både year on year men även sekventiellt. Uppenbarligen har marknaden, eller uppenbarligen, kursen har gått fantastiskt bra, men det är ju hela tiden upprevidering av vinstestimaten, misstänker jag. Eller hur?
Visst är det ett underbart bolag.
Verkar hur skalbart som helst.
Ja, ja. Underbart.
Ja. Nu skulle man gärna vilja ha tv och se hur du lyser upp när du pratar om det här, men ja, tro mig.
Ja. Nej, men det, alltså, det är ett fantastiskt bolag som tack vare att man har en sån position i sin nisch av spelbranschen, och det är den nischen som växer allra mest, och så har man en position i den nischen där man är egentligen outstanding.
Ja.
Och många har trott att inträdesbarriärerna för andra konkurrenter är låga. Så är det inte, och det har vi ju då kunnat se att man distanserar konkurrenterna snarare och rullar ut det här. Så att du har en skalningseffekt som är ganska fantastisk. USA börjar redan, där har man inte varit huvudtaget haft den här formen av spelande. Så att nu så har man kunnat i 2 stater. Och redan nu står USA för 6% av Evolutions omsättning. Men något som är intressant också är att Asien står för kanske 17%.
Och det lär väl växa, tror du det?
Det är garanterat. Ja. Och just nu så tror jag att det sitter väldigt många kineser och kanske inte har så mycket att göra.
Nej, vi kommer tillbaka till det.
Ja.
Men nej, det är inget jag skratt åt. Men det känns ändå som att det här är igen ett sånt här exempel. Jag pratade med Brunlid igår om Nibe, att man ska inte ställa sig framför Nibe-tåget. Att vinnaraktier kommer fortsätta vara vinnare i den här miljön.
Ja.
Att det är så, har du den här fantastiska tillväxten, då är det, även om, nu säger jag inte att Evolution är dyrt, men även om det är dyrt så är det på något sätt, det är svårt att stå emot den vågen. Vad säger de igen? Nu är vi tillbaka till det här med lite flöden och så vidare.
Nej, men värderingen har ju inte haft någon betydelse på bra länge.
Nej,
men här kan man dessutom räkna hem det med den tillväxt de har.
Ja,
men de har haft ett flöde mot sig, och det är från hållbarhetsfonderna. Mm. För att väldigt, väldigt, väldigt många fonder har varit tvingade att sälja sina innehav i Evolution. Och det gjorde de redan för 1,5 år sedan och sånt där.
Mm.
Den ena stora fonden efter den andra tvingades göra sig av med Evolution.
Frågan är vad kursen har stått i om vi inte hade haft
den. Ja, den hade varit betydligt högre.
Mm. Annars då, Filip, vad tycker du om du ska summera rapportperioden då? Christian Brunlid igår, han sa att det var ganska dålig, det har varit en ganska dålig rapportperiod om man ser till tillväxtorganens tillväxt.
Ja, fast jag tittar ju i sådana fall snarare på vad förväntan har varit innan rapporterna.
Ja.
Och det kan jag visserligen hålla med lite om då i sådana fall att om man tittar på biten på på top line, alltså på försäljningen, så är det en knapp procent bara.
Okay.
Men däremot på bottom line så är ju biten väl i nivå med liksom vad de har varit historiskt på en 4-5%. Antalet bolag som slår förväntningarna i Sverige, USA och Europa är också flera. Men sen vet man ju inte liksom om bolagen är bara duktiga på att guida ner och sen så kommer man ut bättre. Men jag menar, det där betyder ju nästan ingenting nu med tanke på hur osäkert det är inför Q1-rapporterna.
Och igen, Q1-rapporterna, det lär väl bara vara ett enda ord som kommer prägla Q1-rapporterna, och det är corona.
Jaha,
eller?
Jaha.
Så senast idag så sa ju Astra att det här är vår guidance, men det kan komma att påverka.
Ja, men alltså Peter Nilsson på Trelleborg sa i veckan också så här, hade jag rapporterat tillsammans med de andra för 2 veckor sedan hade jag varit mycket mer positiv.
Ja, okej, okay, intressant.
Ja, och vi såg Nederman idag, även där guidance varnar för
redan
effekt.
Nu liksom. Ja. Och vi har sett Fingerprint, Tubla har väl också varit ute och snackat, eller?
Ja, fast det var mer en fråga om hur deras sourcing från Kina och, okay, och deras produktionsapparat inte har kommit upp igen. Ja, men det handlar ju om i vilken utsträckning som världens leverantörskedjor är påverkade nu.
Och det kommer slå väldigt brett.
Ja,
och oavsett om det blir en reell effekt så kommer vi ju Q1-erna se företag som gärna lyfter fram det här som en ursäkt.
Man tar chansen.
Ja, att nu blev inte försäljningen så bra, men det berodde inte på oss utan det berodde på coronaviruset. Likadant kommer vi då kunna gissa oss om ett år därefter. Så får man väldigt lätta jämförelsesiffror om nu corona får en effekt.
Men jag måste ändå säga, jag är ändå lite förvånad, för vi fick ju det här nedstället när det liksom började pratas om corona. Nu är vi över den nivån igen. Och som sagt, det här har inte att göra med vad vi tror om sjukdomen i sig och hur smittsam eller hur sjukdom.
Nej.
Måste skilja på de två grejerna, utan det här är ju faktiskt hur det de facto kommer att påverka ekonomin. För det är ju omöjligt som jag ser att det inte kommer få en materiell effekt med tanke på vad det är. H&M har, vad är 300 butiker stängd. Det här hör vi ju hela tiden. Så att det är klart att det här kommer få störningar i leveranskedjorna.
Men om du tittar på börsutvecklingen typ bara hittills i år, så är det de här fangbolagen som driver börsen till nya högsta nivåer. Och det är mjukvaruföretag som inte egentligen påverkas på samma sätt som fysiska leverantörskedjor. Så att, och vi ser också hittills i år, egentligen under hela hösten här, att cykliska aktier trots uppgången i ISM och PMIs har ju inte outperformat defensive.
Nej.
Utan det är ju till och med så att de sista veckorna så är det faktiskt defensiva och techbolagen minst av allt som lyfter. Exakt. Och då har vi ändå haft till exempel som i veckan en dålig outlook från Cisco. Jag tycker att...
Jag tror att aktiemarknaden reagerar så här, att så länge det här är en situation som är tillfällig och säg att det påverkar första kvartalet. Ja, men då kan man leva med det, för man tittar framåt i sin värdering och säger att ja, okej, det där berodde på coronan, men nu är det avklarat för världen har kommit igång igen.
Ja.
Man ser värderingar framåt, så det spelar inte så stor roll. Däremot, om vi skulle se att det här blir någonting som faktiskt påverkar konjunkturen i världen kvartal efter kvartal, ja, då får vi en kraftig effekt i det. Men än så länge så tycker man att ja, det här är så... Om det nu blir någonting, så resonerar man att det blir en så pass kort period av effekt. Jag är inte alls säker på att det kommer bli så kort.
Men uppenbarligen så man resonerar nu.
Ja, ja, absolut. Marknaden
Men där kan jag tycka att det var intressant med intervjun i morse på DI med CFO för Astra, när han säger att det är två eller tre eller mer månader kvar. Och då är vi inne och nallar på tillväxt från Q2. Ja. Och det tror jag inte är okej. Jag håller med dig stressen med Johan. Men samtidigt skulle jag säga så här, att om man går tillbaka i historien och tittar på de 6 stora epidemier, det har varit Ebola, vi har haft SARS och allt sånt där, va? Då är det först efter det har pågått i 5 månader som WHO går ut och säger att det här är liksom en katastrof. Va?
Ja.
Då bottnar aktiekurserna. Det här har pågått nu knappt en månad ens en gång.
Ja.
Så att många av de andra tidigare epidemierna, eller vad vi kallar dem för, har ju pågått mycket längre innan det blir liksom en katalyst för en botten.
Å andra sidan, om vi tittar på var vi är inne nu, så är vi inne på en all time high nivå på börserna. Ja. Vi är enligt många på kanske piken av konjunkturen, vilket gör att vi borde vara lite känsliga. Min enda argument är ju det här med, som jag nämnt här också, den här hockeyklubban, att vi skjuter helt. Men ta verkstadsbolagen, organisk tillväxt är fortsatt ned i det här kvartalet. Men alla säger nästa kvartal, då jävlar, då vänder det. Men nu kommer corona, så Q2, då jäklar. Och så kommer presidenten. Hur länge har marknaden tålamod för att hela tiden skjuta fram den här vändningen, eller man ska kalla det för?
Ja, det undrar jag också.
Förstår ni vad jag menar?
Ja, jag förstår precis. Det man säger ju att den har teflon på något vis.
Ja, det är en teflonbörs lite grann.
Ja, och det känns ju ganska frustrerande för egen del. Väljer man ju gärna att då räkna in de här som orosfaktorerna runt om. Vi har dragit ner vår exponering till liksom neutral nivå nu för att liksom, vi tycker att det här med coronan, det är svårt att bedöma vad det blir för ekonomisk effekt. Vi vill ta det lite mer försiktigt.
Men är det så att det är trots allt the power of centralbankerna som på något sätt överväger allting? Att vi har de här gigantiska och som har ökat igen med stimulanser från ett antal större centralbanker?
Ja, fast du vet, det spännande är ju nu att idag så var Federal Reserve ute med sina repor och de var 5 miljarder mindre än vad de har lagt.
För det har ju varit ganska högt nu sista tiden.
Och du har haft stora liksom, stora nivåer som folk har lämnat in. Och det intressanta också i de där repen har varit att man har lämnat in bostadsobligationer som inte Fed har tagit emot. Och det har man ju också undrat, vad fasen är det för obligationer man har velat bli av med? Det är likviditeten från centralbankerna som i väldigt stor utsträckning förklarar varför aktiekurserna är uppe på nya all time highs.
Och vi har fortfarande mycket pengar på sidlinjen, flödena är ju...
Ja, och räntorna. Ja. Alltså en obligation ger dig idag i världen så är det flat liksom. Ja. Men det är ju väldigt intressant som vi varit inne på tidigare här, det är att koppar, olja, räntor, alltså nivån på räntor, yieldkurvorna, en 2-1 års spread som har varit väldigt bra risk-on, risk-off-indikator, har ju då inverterat igen. Jag tror att det är allokeringsbeslut som antagligen är gjorda i slutet på förra året, i början på det här året, att vikta upp aktier och göra det via indexfonder som är det som driver marknaden.
Men det finns ju en väldigt stor risk i det också. Att bli
enormt stor.
Man besviken och säger att det här med corona dröjer ytterligare något kvartal. Ja. Och helt plötsligt vänder flödena.
Ja.
Då kan det ju bli en jäkla skjuts ner. Och det även fast det kanske inte är fundamentalt mot det.
Definitivt. Liksom. Och i de största bolagen. Ja. För det är där som flödet ut ur det. Tack vare att det är indexprodukter så kommer man sälja där. Och då får vi största effekten på de stora bolagen.
Är det så ni gör själva? Om ni får liksom, teoretiskt då skulle få stora utflöden. Hur agerar ni i en sån situation? Är det så att ni skalar det som är mest likvitt för att täcka det här? Eller hur jobbar ni?
Ja, vi är ju annorlunda, för vi är en allokeringsförvaltare. Så att även om i våra två fonder så har vi hela tiden allokering. Så att även om vi kan vara fullinvesterade så det har aldrig hänt.
Okay.
Vi har en stor kassa. Och då, varför då? Det är svårt att tänka med ett index i en HS-marknad. Ja, det gäller att man har rätt alfa då. Men det är strålande bra att ha kassan när det blir de här sättningarna för att kunna ha musklerna och även liksom mentala styrkan att våga handla då.
Okay.
Men alltså, det beror på vad man har för mandat. I Graal som jag förvaltar, om jag skulle få utflöde och vi har en negativ marknadssyn och det är därför det går ut, då skulle jag ju kunna tänka mig att möta det med att jag blankar bara mer aktier så får jag ju likviditet.
Ja.
Men om man är en long only förvaltare, då har man ju ett val. Antingen så gör man som du säger, man prorata säljer ner sin portfölj.
Ja.
Eller så kan det vara att du har en likviditetsbuffer som Johan är inne på med kassan. Eller så har du en termin som du täcker upp med. Och har du ett utflöde då och minskar portföljen, ja då säljer du terminen. Men då är det återigen att du agerar som en indexfond då.
Okay. Ja, intressant. En annan viktig del. Jag brukar ju sitta i den här podden och säga att jag är helt ointresserad av politik och börs som kombination. För jag tycker ofta att man överreagerar och övertolkar politiska budskap, att det sällan egentligen får någon effekt på börsen. Nu har vi ett presidentval och primärval. Du håller inte riktigt med i min tes.
Nej, därför att just valåret är ett viktigt år. Och det var egentligen på 30-talet som man började förstå att man med finanspolitik kunde påverka valutfallet.
Ja.
Och det där har vi ju varit en fin tradition sedan dess.
Mm.
Så att nu har man ju då stimulerat. Trump har ju dragit upp 5% budgetunderskott i USA. Ja. Det är aldrig någonsin tidigare nästan sett när vi har 3,5% arbetslöshet. Så de har ju borgat liksom ekonomin för att den ska se bra ut. Och dessutom sänkte ju Fed räntan i höstas, vilket gör att det slår ju 9 månader senare. Så det passar ju alldeles bra att det kommer då in i ekonomin i höst. Det vi har sett historiskt under valår, det är att börsen är avvaktande under primärvalskampanjerna här.
Ja.
Och det är först egentligen när det står klart vilka som är de två kandidaterna som börsen faktiskt börjar gå upp.
Då pratar vi om efter sommaren.
Då pratar vi till sommaren, ja. Så att, att om börsen nu till följd av den här osäkerheten kring ekonomin skulle börja gå ner, ja, så är det ju faktiskt i nivå med vad historiska mönstret
men,
har
men då, då är det mer så att du följer det historiska mönstret, ja, och inte de facto att är Bernie Sanders att han ska höja företagsskatten.
Alltså, alltså grejen är så här, att det här valet i USA står mellan baby boomers och millennials. Ja. Millennials är nu större i antal än vad boomers är. Ja. Trump är boomer-kandidaten och Sanders är millennial-kandidaten. Ja. Men nu har vi, Trump har ju liksom lite grann runt av som ett fenomen, vilket kanske gör att republikanerna inte har samma benägenhet att gå ut och rösta. Och det är också frågan om millennials är lika benägna att gå ut och rösta på Sanders som sin kandidat. Men han lovar precis rätt grejer. Han vill ha mindre osäkerhet i ekonomin. Han vill slå mot etablissemanget. Och han vill framförallt ge dem det man har pratat om då i form av skriva av studentskulder. Mm. Men också universal healthcare coverage.
Och höja företagsskatten.
Och införa löntagarfonder.
Mm. Det är flashbacks.
Så skulle han vara i närheten av Vita huset så är det en... Det är lika stort som det var när FDR blev vald 32 i USA. Och mm, man då gick till val på socialförsäkringsprogrammen som sen introducerades 35. Och det var, då var det capital gains tax och det var inkomstskatter, det var real estate tax och alltihopa. Och det där ligger inte långt ifrån nu också. Och börsen då efter det, alltså nedgången 29 var stor, men sen 37-38 så följer börsen 50%.
Och det känns ju som de flesta är överens om att skulle Bernie Sanders vinna det här, det är negativt för börsen. Vinner Trump så är det business as usual. Om man liksom struntar lite grann i vad som kan hända om han får 4 år till och bara kan gå all in med handelskrig och allting. Men så, min vad ska man säga, reservering här, det är ju att det här kommer ju hela, vi har haft Hillary Clinton med healthcare, vi har haft liksom hela, men så som systemet är uppbyggt, ja, ja det är ju om demokraterna får full majoritet i kongressen, då kanske han får igenom mycket av det här. Men republikanerna kommer ju stoppa allt.
Historiskt går pendeln från fullt republikan, alltså president och kongress, och sen så svänger det över till att senaten blir mer balanserad, och sen så går det helt åt demokratiska hållet. Ja. Så att egentligen är pendeln på väg att slå över åt det demokratiska hållet. Det är bara en fråga om det är 20 är de eller om det är 24. Ja. Alltså 24 är helt övertygad om att millennials har tagit över.
Ja. Men slutsatsen är ändå att baserat på hur det har sett ut historiskt så kommer börsen vara avvaktande fram tills demokraterna har valt sin kandidat.
Ja.
Och sen får man se vem det blir då. Blir det en Joe Biden så kanske inte är så oroligt, men blir det Sanders eller Warren ser inte ut som det. Så då ska vi ju ha koll på rörelserna.
Och framförallt är ju risken då i de stora techbolagen för att de är antitrust.
Och om vi går tillbaka då till med allt det här sammanvägt. Johan, du sa att ni är hyggligt neutrala till aktier just nu.
Ja, vi har skruvat ner här för att ta höjd för den osäkerhet som byggs upp runt corona-effekten.
Och Filip, hur skulle du säga att er positionering är just nu?
Jag har en tid tillbaka haft en neutral nettoexponering. Ja. Men min bruttoexponering, alltså hur stora mina lång- och kortben är, den är också har tagit ner.
Okay.
Därför att många av de här liksom, tågen man stått framför, som till exempel Nibe eller vad det nu har varit, någonting, de är man ju helt mosad av.
Ja.
Så att det funkar inte riktigt. Och man måste gå tillbaka och titta i verktygslådan. Vad fan är det för skruvmejsel man ska ha till de här... i de här marknaden. Mm. Det är otroligt svårt därför att de här flödena. Det är mycket möjligt att det kommer komma mer av det vi såg i Atlas till exempel. Ja. Att det blir stora nedställ när det väl kommer. Mm. Men när blir det?
Men om man går in på enskilda sektorer och aktier då, hur tänker ni där i en sån? Du är neutral, men tänker du, blir det också mer då att du fortsätter satsa på de här vinnarna eller blir du mer defensiv aktier?
Ja, men då kan man säga om det som oroar oss är effekten på om det skulle bli en utdragen coronasituation.
Ja.
Vilka bolag drabbas mest av detta och vilka kan eventuellt gynnas? Och det är svårt att hitta som tjänar på det. Ja, det skulle väl kunna vara Evolution Gaming då, som där man sitter hemma och spelar istället för att sysselsätta sig med något. Men att gå över till bolag som inte är så exponerade, inte så beroende av asiatisk marknad eller produktion ifrån Asien.
Okej. Okay. Och Filip, hur tänker du kring sektorer och aktier? Skogen uppenbarligen gillar ni.
Ja, i större utsträckning så letar jag ju då pair trades som är närmare varandra. Som till exempel lång Traton, kort Volvo. Volvo har gått alldeles mycket tycker jag.
Okay. Men det är en av de första som säger. De flesta brukar lyfta fram Volvo.
Ja, men därför Stockholm älskar ju Volvo.
Ja, verkligen.
Men det är en annan sak. Ja. Utlänning har inte gjort det ännu. Nej, men och sen så är det ju då de här. Jag gillar ju de här Ambea och Medicover till exempel också.
Mm.
Och man kan nog titta långsiktigt på Humana även tror jag. Kan vara intressant att plocka upp när den har kommit ner nu. De är ju helt opåverkade av den här oroligheterna då. Och sen i skogen så gillar vi ju naturligtvis Billerud Stora och SCA. Jag tycker inte att det finns samma hävstång eller potential i Holmen. Och sen så har vi ju gillat bankerna också.
Intressant med bankerna, för det är väldigt många som börjar prata om dem nu. Och vi har ju sett ett upptick där. Att man hoppas på att det kanske inte blir fullt så. Eller att värderingarna har kommit ner för mycket helt enkelt.
Ja, och sen den här direktavkastningen, framförallt när kärnprimärkapitalrelationen såg faktiskt bättre ut, så känns ju utdelningarna väldigt säkra.
Och en sektor då, vi pratade om när vi touchade den här innan, det är då fastighetssektorn och den går ju, jag tror den var upp ungefär 60% förra året, jag är inte helt säker, någonstans där var det i alla fall. Och den har fortsatt upp i år. Rapporterna har kommit in överlag väldigt bra. Hyresintäkter, förvaltningsresultatet fortsätter att stiga. Man har inte sett någon jättestor effekt har man pratat om igen med den här räntehöjningen och så vidare. Så att allting är ju fantastiskt för den här sektorn, tycker de flesta.
Och dessutom, jag trodde inte det kunde bli bättre.
Nej.
Men det har det blivit för att det är ju ett milt klimat vi har.
Just det.
För att kostnaderna för att värma upp en fastighet är en ganska stor del
och
av driftskostnaderna.
Och gynnar givetvis bygg och den typen av bolag också under Q1.
Ja,
rimligtvis.
Ja,
men då köper jag hellre Core.
Ja,
det känns stabilare.
Ja, okay. Det håller jag med om.
Därför att de har sluppit skotta nu. Jag tycker fastighetsbolagen är helt tokiga. Men tänk dig själv en pensionsstiftelse som ska leverera 3% i pensioner. Hur ska de göra det med en obligationsränta på noll?
Ja,
de måste köpa fastigheter. Alltså äga fastigheterna direkt. Och vem har sålt i dem? Jo, Fabege och Castellum bland annat.
Ja.
Och de har passat på att sälja kanske fastigheter som inte passade in. De är ju mer projektutvecklare idag, de stora fastighetsbolagen. Men med yielder nere i Stockholm nu som har kommit ner på kanske 2%, då kan inte de längre addera fastigheter. Och förtätningen i Stockholm är ju, nu är vi nere på 5 kvadratmeter per anställd. Det går ju inte att göra mycket mer.
Nej. Och det är ju otroligt svårt att kunna räkna hem de här fastigheterna. I alla fall så som, på det sättet som vi räknar. Man blir ju något rädd när man ser det här kapitalet tryckas in i fastighetssektorn. Och någonting som gjorde mig ännu mer rädd.
Nu kommer jag till det som var hela poängen, tror jag. Som jag egentligen hade velat ha med i början, men jag tänkte att det var en intressant diskussion. Kör.
Det är, för en vecka sedan ungefär, så kom det en liten trist vinstvarning från ett bolag som heter Saltängen. Det är ett fastighetsbolag.
Inte mycket snack om det.
Nej, eller konstigt hur? Nog. Ja. Det är inget roligt att prata om det. För att alla vill ha fortsatt fastighetsuppgång. Ja. Men vad var som hände i Saltängen? Det är ett fint...
Västerås någonstans.
Det är Västerås. Det är en stor fastighet. Och Saltängen har bara en fastighet. Ja. Och det är just denna. Det är ICAs centrallager kan man säga. En lång och trogen hyresgäst. Ja. Och det där har varit en favorit hos många småsparare som har tickat bra direktavkastning. Jag säger ingenting om det. Men det intressanta här det är att varför kom vinstvarningen? Jo, man hade tagit in en ny värdering på fastigheten och det gjorde man i höstas. Och värderingsinstitutet skrev upp fastighetens värde i vanlig ordning nästintill. Mm. Med ytterligare, jag tror det var 100 miljoner och sånt. Och då till ett värde av 1 miljard 460. Ja. Och då tänkte styrelsen för Saltängen att det är ju bra betalt för vår kåk. Kanske vi ska passa på att sälja nu när den är värd nästan 1,5 miljard. Ja, det är nog klokt tänkt. Problemet var bara att det fanns inga köpare som var villiga att betala mer än 1,1. Och då blev man ju väldigt förvånad i styrelsen. Va? Men värderingsinstitutet har sagt att den var värd nästan 1,5. Mm. Och då blev man ju tvungen att gå ut med en vinstvarning där man skriver ner värdet på sin fastighet.
Mm.
Och då man skrev ner värdet med 25% och kursen föll väl med...
Ja, det var ner ungefär motsvarande, va?
Ja, 35. Jag
föll ner 30%
i år. Ja, något sånt. Ja. Och det har ju inte hänt så mycket i själva bolaget, men det intressanta här, det är ju, finns det i flera fastigheter där värderingsinstituten har kommit med en värdering som är på för hög nivå.
Mm.
Och när man lyssnar runt bland kompisar i finansbranschen, hur som jobbar inom mot fastigheter eller jobbar på kreditsidan eller så vidare. Ja, då får man fram att ja, det går vissa rykten där ute att det är åtminstone två stora svenska fastighetsbolag som har kickat ut värderingsinstitut som inte har valt att höja värderingarna i den takten. Utan istället har man valt in utländska värderingsinstitut som inte ens har satt sin fot här i Sverige. Men som då kommer med en högre värdering. Och det där gör mig riktigt orolig.
Men med all respekt för Saltängen, det krävs väl att någon av de här stora etablerade fastighetsbolagen gör en liknande nedskrivning
ja, ja.
För att det verkligen ska bli chockvågor i systemet.
Exakt. Och det kommer de ju inte göra frivilligt och förrän nu består ju de bolagen av massor av fastigheter så att skulle man behöva skriva ner dem för att man säljer en liten fastighet så gör det en sån liten effekt på själva bolaget.
Ja.
Men frågan är, stämmer de här ryktena som går i marknaden och är Saltängen den första lilla varningsflaggen för vad som väntar? Är det så att vi, liksom i andra finansiella bubblor vi haft, där värderingsinstituten har spelat en roll, man har värderat det för optimistiskt?
Okay. Vad säger du, Filip? Jag menar, du kan ju välja, eller Johan, du kan ju välja att vi äger inte fastigheten.
Nej, så är det.
Vågar du blanka? För det är fortfarande det här flödet som är än så länge väldigt positivt.
Ja, fast det är till mindre utsträckning än vad jag gjort förut.
Okej. Okay.
Men det är just det här, nu var ju konjunkturbilden på väg att svänga runt här faktiskt, fram till nu. Så att jag menar, då var det kanske mer motiverat.
Mm.
Det jag har problem med egentligen, det är ju att det här är ju samma tokigheter med flödena. Jag menar, Länsförsäkringens fastighetsfond, vad kan det vara, 25 miljarder var det någon som hade inflöde förra året med 6 miljarder. Det är inte så konstigt. Och det finns ju inga naturliga säljare. Jag menar, en naturlig säljare möjligtvis kan ju vara en sån som jag då som kan korta aktier.
Ja.
Men det gör man ju inte med sånt här momentum bakom.
Ja, det är det jag menar. Det är det som är risken. Att man, igen, då har du ett tåg som du inte vågar ställa dig framför. Även om det fundamentalt kanske skulle vara motiverat att göra så.
Ja, för vi började ju i slutet på förra året se att de här uthyrningsgraderna gick inte upp i den takten som folk hade räknat med och så vidare. Va? Så att, men det har ju varit också en... Att många, ta Balder till exempel som är ett börsvärde på 80 miljarder. Det är ju inga småbolagsfonder som adderar till den.
Nej.
Och ändå är ju den aktien som några av de bästa fastighetsanalytikerna gillar bäst. Därför fundamenta ser bra ut.
Verkligen.
Men vem ska köpa den?
Mm.
Ju snarare så att småbolagsförvaltarna är på väg att lämna ett sånt innehav som Balder som är på 80 miljarder. För, för det är ju för stort, det brukar oftast vara en gräns på 60 miljarder.
Så att jag tycker på något sätt... när vi ska summera det här programmet så blir det väldigt mycket om flöden. Att det stör till en hel del i det här. Det är svårt att gå emot det. Men man ska vara jäkligt uppmärksam på när det vänder.
Ja, jag tror jag sett fall på det också ibland.
För då kan det gå väldigt, väldigt snabbt. Och även då kanske helt omotiverat.
Ja, definitivt.
Inte så. Mm. Vad trevligt jag hade. Jag har ju köpt kanelbullar som nu. Jag tänkte, Filip ville gärna käka här. Men vi har fått klagomål på smackande när vi kör den grejen. Så att ni får ta med den. Och du ska ju till Örebro nu.
Det ska jag.
Vi ska inte säga vad du ska göra där. Men det återstår att se. Tusen tack för att ni kom hit. Och hoppas ni får en fortsatt fin Alla hjärtans dag. Det ska bli intressant att se vad min fru kommer att överraska mig med när jag kommer hem. Ha det så bra.
Tack.
Och tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka med Fredagspodden nästa fredag, tror jag det inte. Ha det så bra. Trevlig helg.
Hej.